Platons dialog Phaidon talar Sokrates om filosofi som ett sätt att förbereda sig för döden och att lära sig att dö. Schopenhauer är långt senare inne på samma tema. Man bör göra sig av med livsviljan för att därigenom befrias från träldomen i denna vår jämmerdal. Och så kan det ju vara. Men att filosofera skulle ju också kunna innebära att förbereda sig för livet, eller hur? Om utslocknandet finns att läsa i filosofen Ingmar Perssons nya bok som sannolikt är hans sista. Out of the World heter den. Vi ska återkomma till titeln. Ingmar har fyllt 70 år och är en moralfilosof som gjort visst intryck också utanför landets gränser under många år kopplad till Oxford, ofta i samarbete med sin brittiska kollega Derek Parfit. Men efter 50 års filosofiska studier ifrågasätter nu Ingmar Persson om filosofin överhuvudtaget påverkat vår kunskap eller hur vi lever våra liv. Är det då helt bortkastat? Det diskuterar vi idag, poängen med att filosofera. Utöver Ingmar Persson har jag med mig Stina Bäckström som är filosof vid Södertörns högskola och som där sysslar med handlande, rationalitet och moralfrågor. Varmt välkomna båda två, Stina och Ingmar.
Tack så mycket.
Tack, ja.
Ingmar, jag sitter här med din bok Out of the World on the Point of Doing Philosophy. Och i den ifrågasätter du faktiskt rätt mycket av vad den moderna filosofin gör och den moderna filosofins betydelse. Men om jag frågar er båda två helt kort och inledningsvis, finns det någon poäng med att filosofera? Vad säger Ingmar?
Ja, alltså det är inte riktigt att säga helt riktigt att säga som du gjorde, att jag ifrågasätter filosofin sådär generellt. Mitt argument är, eller mitt resonemang är ju snarast det att jag anser då att filosofin är den grundläggande disciplinen. Och det innebär ju då att man inte kan ta någonting för givet. Så varje resonemang måste ju då börja från vissa premisser. De premisserna kan man ge argument för sin tur, men till slut så måste ju den här argumentationskedjan sluta. Och vad är det där som bestämmer de utgångspunkter man har ytterst? Det tror jag är ens personlighet. Och därför menar jag att filosofin till stor del blir ett uttryck för ens personlighet. Och för att man ska få ett intressant avtryck av sin personlighet så är det, måste man syssla med ett brett spektrum av filosofiska problem. Om man bara sysslar med ett visst problem som många fackfilosofer gör nu för tiden, till exempel kausaliteten och sånt, så säger det sig själv att ens personlighet präglar inte så stor utsträckning just en syn på kausalitet.
Så kritiken och ifrågasättandet är framförallt av den analytiska filosofins finlir, pillandet i detaljer?
Ja, alltså det är också så att många filosofer tror att filosofin är objektiv. Därför att man diskuterar bara med de personer som har likartade utgångspunkter. Så därför märker man inte hur mycket man tar för givet. Mm. Men om man vidgar sina diskussionskretsar så ser man ju då att det finns andra filosofer som ifrågasätter de utgångspunkterna. Och då ser man lättare att de utgångspunkterna är bestämda av ens personlighet och miljö. Så vidare. Mm.
Vad säger du, Stina Bäckström, om samma sak, det korta svaret? Finns det någon poäng med att filosofera? Mm.
Ja, är mitt korta, koncisa svar. Men jag håller med Ingmar om att jag tror att vad man dras till, vilka filosofer man dras till, vilka ståndpunkter man dras till, vilka liksom ja, men system eller liksom visioner man dras till beror på liksom ens personlighet eller har med det att göra. Jag tror också att det beror på ens värderingar och ens liksom grundläggande temperament och liksom vision om livet och tillvaron. Så är det ju.
Det påverkar vad du vill filosofera om.
Ja, precis. Och det styr liksom ens intresse och så. Men jag tänker att filosofins strävan efter klarhet och förståelse har ju att göra med att man också är villig, som Ingmar är inne på, att granska sina egna förutsättningar och granska också även ens uppfattning om vad en personlighet är och vad en vision om livet är och vad en värdering är. Så att man får ju en möjlighet i filosofin att titta även på de grejerna så att säga. Vilket gör det till en ganska unik och tycker jag ganska fantastisk verksamhet.
Men håller fackfilosofer med om, alltså om man tänker sig att filosofi ska vara rationellt, förnuftigt, vetenskapligt, utförs vid universitet, att personligheten har en sån stor betydelse för både vad du gör, hur du gör det och kanske till och med vilka resultat du kommer fram till som filosof?
Ja, alltså jag tror inte att ens personlighet bestämmer vad det är man tänker. Om jag skulle tänka det, då skulle jag inte, det skulle leda till en sorts fundamental en skeptisk position kring tänkandet. Men däremot så tror jag att det är viktigt att se det. Självklart, vi är begränsade liksom ändliga varelser och det är klart att vi kan inte tänka på allt samtidigt. Liksom. Utan det jag är intresserad av bestäms ju till viss del mina utgångspunkter av min personlighet. Men därför så tror jag att det är viktigt att filosofin just erbjuder möjlighet, som Ingmar var inne på, att få syn på andra sätt att tänka, på andra utgångspunkter. Och det är där mötet mellan liksom väldigt liksom, djupgående, detaljerade, liksom ärliga försök att förstå tillvaron utifrån sitt perspektiv eller sin utgångspunkt. Så mötet däremellan är ju otroligt centralt, tänker jag. Förmågan att lyssna.
Nej, så jag förnekar naturligtvis inte att filosofin, analys och argumentation så spelar roll inom filosofin och att det är viktigt att försöka klargöra, precisera ståndpunkter och argumentera för dem och så vidare. Mm. Min poäng är bara den att ytterst så tror jag att de positioner, de utgångspunkter man väljer är bestämda av ens person. Därför tror jag att grundläggande ståndpunkter, som till exempel, jag bara får ta ett exempel då, om moralen är subjektiv eller objektiv, alltså om det finns objektiva värden eller subjektiva värden, internalism, externalism, sådana frågor, eller om man går in på den normativa etiken, om man är så kallad pliktetiker eller konsekvensetiker och sånt, ytterst så tror jag att det bestäms av ens personlighet, för att man ser ju då liksom att de här positionerna är alltså liksom att det inte sker någon, så att säga, någon upplösning av de här motsättningarna.
Är det ett problem, eller du beskriver det som ett problem i din bok, att det inte finns något konsensus kring detta? Du kan vara pliktetiker som styr vad som är rätt och fel. Du kan vara konsekvensetiker och ska bara titta på följden av dina handlingar. Det blir ett problem att det finns så många olika sätt att beskriva moral.
Alltså, det behöver ju inte bli så att filosofin saknar poäng eller saknar mening. För att man kan ju säga filosofin, poängen med filosofin som varande, den delvis att den ger uttryck för ens person. Man kan ha en önskan att liksom hitta ett filosofiskt uttryck för sin personlighet. Och då är ju det liksom inte en förgörande invändning att ytterst ens filosofiska position bestämd av ens personlighet.
Men du skriver i din bok att när du ser tillbaks på 50 års filosoferande så undrar du om filosofin haft någon avgörande betydelse överhuvudtaget för moralfrågor.
Ja, men det beror ju då på att svårigheten att uppnå konsensus. För då är vi i den positionen att liksom om man tänker sig att allmänheten skulle behöva råd av filosoferna. Vad är det rätta det här, beträffande den här moraliska frågan? Så får de ju olika svar från olika filosofer. Mm. Så det är inte så att filosofin ger ett svar på den här frågan och sen kan folk gå vidare och handla på det sättet.
Men är inte det lite uppseendeväckande? Du på något vis drar du undan mattan och ogiltigt förklarar mycket av det som moralfilosofin ägnar sig åt. Vad säger Stina?
Ja, så för det första så ser inte jag... Och det här är ju liksom en intressant aspekt av filosofin också, att det finns ju inte bara oenighet om positioner utan också oenighet eller liksom skilda bilder av vad filosofi är. För att jag ser inte filosofi som kanske i första hand eller främst positionstagande eller argumentation utifrån ståndpunkter, utan som en klargörande aktivitet där också man kan få liksom syn på nya aspekter av tillvaron och där saker och ting kan få också vara motsägelsefulla och spänningsfyllda. Så att när vi till exempel har olika etiska teorier som ju då säger olika saker om vad det viktigaste i det moraliska livet är, så kan det klargöra till exempel varför vi i vardagslivet är dragna i olika riktningar. Och det klargörandet kan vara otroligt viktigt, även om det inte ger oss en handlingsalgoritm eller ett svar.
Man behöver liksom inte, man kan inte räkna med att man ska komma fram till ett svar, vad är rätt och fel när det gäller, vad vet jag, dödshjälp eller altruism eller abort, utan de här svaren kommer att vara många.
Ja, fast det är ju ändå så att folk frågar sig sådana här saker som är det rätt att begå aktiv dödshjälp, är det rätt att begå abort och så vidare. Mm. Alltså man vill ju ha svar i moraliska frågor och det är ju det som är poängen ytterst med att syssla med moralfilosofi. Och till exempel då om vi talar om kunskapsteori så vill man ju veta till exempel, kan vi ha kunskap om en fysikalisk värld oberoende av våra sinnesintryck och så vidare? Kan vi ha kunskap om framtiden, om det förflutna och så vidare? Så man vill ju ha sådana svar. Så det är ju delvis frustrerande då att det finns den här ändlösa oenigheten så att säga.
Jo, och jag tror att det också kan vara viktigt. Jag menar inte att positionstagande inte har någon plats. Jag tror att det kan vara viktigt att ta ställning när man har tagit den. Men jag tror att det kan också vara viktigt att inte göra det för snabbt och inte göra det för sakens skull. Utan att en stor betydelse som filosofin kan ha är just att visa på hur komplext och svårt en fråga är. Sen tycker jag absolut att filosofin när det gäller principfrågor har jättemycket att bidra med genom att också visa upp det resonemang som man grundar sitt ställningstagande på. För det kan också uppenbara nya aspekter av frågan som inte ligger liksom, så att säga, så lättillgängligt.
Men jag kan inte tycka att efter att filosofi har bedrivits i 2500 år eller något sånt, att det skulle vara förhastat om man nu nådde fram till en ståndpunkt, en definitivt svar.
Jag tror att det är viktigt att filosofin, eftersom det är försök att förstå vilka vi är och livet, och det, vilka vi är och livet förändras hela tiden, så förändras också det vi behöver förstå. Och därför så tycker jag inte att det är så, ska jag säga, varken konstigt eller en skam för filosofin att det inte finns några eviga slutsatser eller eviga teser som vi kan hävda som är filosofins resultat. Utan vi måste filosofera hela tiden över det som är vi har framför oss just nu.
Säger Stina Bäckström, filosof, i detta filosofiska rum om metafrågan. Finns det någon poäng med att filosofera? Och mitt emot det sitter Ingmar Persson som från 17 till 70 års ålder, eller från 15 till 70 års ålder, har ägnat sig åt filosofiska studier. Började läsa Schopenhauer som 15-åring och så gick det som det gick, kan man säga. Du ifrågasätter mycket av filosofin, tycker jag, även om du beskriver det på olika sätt. Och du har också, titeln på din bok är Out of the World. Vad menar du med det? Alltså, om du försöker ringa in din livsfilosofi lite, Ingmar, vad är det här för någonting, Out of the World? Nu kliver vi ut liksom.
Ja, så det har lite olika betydelser som då är fokus i olika kapitel. Men en betydelse är ju den att vi kommer out of the world. Alltså vi bildas ju som individer ur världen, så att säga. Vi stiger fram ur intet. Så vi kommer ur världen i den bemärkelsen. Och det är ju så jag börjar också med hur vi börjar existera och vårt medvetande börjar existera och så vidare. Sen så är ju också då kunskapen om världen är ju också någonting som kommer out of the world, alltså vi får vissa intryck eller vad man säger, impulser från världen. Så det är en annan betydelse av out of the world. Den sista betydelsen då är att vi försvinner, ja. Out of the world så småningom. Och liksom återgår till det, ska vi säga, intet som vi en gång.
Och det försvinnandet uppfattar jag som en ganska viktig del i din filosofi, en nästan stoisk eller buddhistisk bild av det, för jag, även om jag vet att du inte vill vara stoiker eller buddhist.
Ja, fast ingen människa kan väl bortse från dödens betydelse, och det är ju inte bara det att döden är någonting som slutligen drabbar en efter ett visst antal år, utan det är också det att man kan dö när som helst. Alltså döden kan slå klorna i en vilken dag som helst. Och frågan är vilka implikationer det får för hur man bör leva. Och sen är det ju naturligtvis också så att den här insikten att vi en dag kommer att dö är viktig. För vi ser då vårt liv är ändligt begränsat till, ja, i bästa, eller jag vet inte om det är bästa fall, men i alla fall 100 plus år. Alltså det är så långt det kan ge. Men om vi tittar på det, den livslängden i den kosmiska historien, så är det en sån oerhört försvinnande liten del. Så att vi kan ju då känna att det kan vara svårt att engagera sig i sitt liv. När det är så att så småningom så kommer alla spår av ens aktivitet att vara utplånad. Till och med hela jorden kommer att vara utplånad och så vidare.
Mm. Ett försök att ringa in Ingmars livsfilosofi, som du skriver i din bok, att du har liksom sprungit benen av det. Du har varit besatt av tanken, Ingmar, på att leva i linje med din livsfilosofi. Då undrar jag, Stina, kan du försöka ringa in? Har du någon motsvarande livsfilosofi?
Det är väl Kierkegaard som har sagt att man lever livet framlänges och så förstår man det baklänges. Mm. Och så tycker jag att det är så att nu är jag ju, har jag fyllt 40, så att nu har jag ju lite baklänges liksom, perspektivet då. men jag tycker att livet förändras, som jag var inne på, så tycker jag också att livet förändras hela tiden. När jag tycker att jag har fått kläm på någonting så möter jag någonting, en ny erfarenhet, eller det händer någonting i världen som gör mig ställd och som gör att jag känner att jag börjar lite grann på noll igen. Och det gör jag ju inte såklart, men det är upplevelsen. Men jag vill kommentera en sak kring det här med döden och livet. För i din ingress där, Lars, så sa du ju också att det finns ju en tradition av att tänka på filosofi som att lära sig att dö.
Mm.
Och sen så undrade du om inte filosofin förbereder en för livet. Men jag tror att den traditionen, och det, jag tänker mig att det kanske är det du är inne på lite grann, Ingmar, också. Den traditionen som plockar upp vår dödlighet och plockar upp det här faktumet att vi faktiskt kan dö när som helst. Det är ju precis för att säga någonting om livet. Alltså för att förbereda oss för livet, därför att livet är. Det är så livet är. Och det här som du sa, Ingmar, att när man får syn på sin egen, så att säga, futtighet ur universums perspektiv, så kan det ge upphov till frågan, men vad är då poängen? Men jag tänker att det är väldigt intressant att det lika gärna ger upphov till en intensiv livskänsla eller en intensiv känsla av att nu måste jag leva, eller nu ser jag vad det här är för någonting, det här ändliga som jag har. Så att, och det här, den här dubbelheten tänker jag är också central för filosofins rörelse, att man ser sig själv ur, man kan inte se sig själv ur evighetens perspektiv, men man får ett slags glimt, och den här glimten kan ha de här dubbla funktionerna, att intensifiera ens relation till livet, till sig själv och det, till det man tycker är härligt och meningsfullt och det som man vill utvecklas inför och de relationer som är viktiga.
Medvetenheten om ändligheten och döden ger någon slags livsnerv. Eller
absolut, absolut. Men det kan också ge upphov till den här svinden av att man känner sig betydelselös. Men att de på något sätt är sammankopplade. Och det här är någonting som jag tror att det är som jag vet att det är många filosofer som också uppmärksammat att det finns den dubbelheten i det.
Men om man tittar på hur de gamla grekerna såg på filosofin och filosofins betydelse, så var det en central tanke den att om man fick filosofisk kunskap om livet så skulle den hjälpa en att leva ett gott liv. När jag då ifrågasätter då om filosofin har någon poäng, så är det just den här synen på filosofin som jag menar inte håller streck. Därför att min konklusion är den att de filosofiska sanningar som jag menar att jag har nått fram till om världen och min egen natur och så vidare, som jag menar är ju bestämda delvis av min personlighet, att de filosofiska sanningarna är omöjliga att leva efter. Så det finns en konflikt där mellan vad som är filosofiskt sant om världen och hur man och då att leva efter de här sanningarna. För jag tänker mig som så att den syn vi har på livet, de uppfattningar som är naturliga för oss, men mer bestämda av vår evolution, alltså vårt intresse av att reproducera oss.
Viljan av att få barn och leva vidare.
Och det finns en konflikt mellan vad som är då rationellt i den betydelsen att det tjänar vår överlevnad.
Men förlåt, vad är det för slutsatser eller saker du tycker dig se i din filosofi då som är omöjliga att leva efter?
Ja, det är ju de här... För en sak är den här kosmiska, vår futtighet i det kosmiska perspektivet. En annan sak är då att vi upplever ju verkligheten med våra sinnen ändå. Men fysikerna, den verklighet som fysikerna beskriver är en helt annorlunda. Så om vi tänker oss att det är den yttersta verkligheten, så hur ska vi till exempel då, vi betraktar en älskad människa och tänker oss att egentligen så består den här individen av vissa elementarpartiklar eller någonting i den stilen, eller strängar eller vad det nu är fysikerna räknar med. Så det finns ju en konflikt mellan den synen på vad en människa är då ytterst och hur vi upplever dem i våra sinnen. En annan sak är att man tittar på frågan om vi har en fri vilja och ansvar och så vidare, så menar jag det där att tänker man igenom den frågan, så ser man att vi inte har ansvar i den bemärkelsen att vi är förtjänta av någonting. Och det innebär ju också att flera av de känslor som är spontana för oss, som till exempel då vrede, tacksamhet, stolthet och så vidare, att de blir irrationella, för att om man är arg på något så tänker man att den här individen förtjänar att få stryk. Om man är tacksam så tänker man att de förtjänar att få en belöning eller något sånt. Så att de är baserade på förtjänst. Försvinner begreppet förtjänst, så undermineras de känslorna. Så att det är alltså flera, jag går igenom flera sådana instrument.
Det här är Filosofiska rummet, poängen med att filosofera, där vi möter filosoferna Stina Bäckström från Södertörns högskola och Ingmar Persson, som gör det här precis, som varit vid Göteborgs universitet i många år, som fortfarande har viss tjänst vid Oxford. Ingmar har just gett ut vad som tycks vara hans filosofiska testamente, tror man kan säga, Out of the World on the Point of Doing Philosophy. Ja, Stina, när du lyssnar på det här, de här resonemangen, det som Ingmar har arbetat sig fram till, filosofiska hållningar som gör det omöjligt att leva efter dem.
Ja, men det är ju en igenkännbar position som du befinner dig i, Ingmar? Jag tänker på Hume och hans omöjligheten att leva sin skepticism och den typen av... Det jag tänker är att det är ju någonting för, även om det kanske inte kommer att bli du, det vet jag inte, men du kanske kommer att fortsätta filosofera utifrån den konflikten. Varför är det så? Det är ju i sig en filosofisk, liksom, ett filosofiskt problem att befinna sig där, att ha nått vissa liksom insikter som sen står i konflikt med livet. Och om man tänker på den skeptiska konflikten och liknande struktur som Hume befann sig med, så blev ju det impulsen för Kant sen. Och Kants försök att liksom förstå hur kunskap kommer både från, eller liksom har sin källa både i erfarenhet och i förnuft. Så att jag tänker att det är kanske någon som kommer att ta vid och försöka...
Ja, men alltså du talar om Hume. Och det är riktigt att han nådde den ståndpunkten då i slutet av den första boken i Treatise of Human Nature. Så pratar han just om den hopplösa situation som hans skepticism har... som han har hamnat i på grund av sin skepticism. Men han löser det ju... löser. Det är på så vis att han låter common sense ta över. Och jag har ju då när jag pratat om det här, den här konflikten mellan den filosofiska sanningen och vad man kan leva efter, så har många sagt som Hume då till mig att man behöver inte bry sig om vad den filosofiska sanningen säger, utan vi kan leva på det sätt som är intuitivt, instinktivt, naturligt för oss. Och visst, det kan man göra. Det är bara det här att plåga mig personligen, att inte kunna leva efter det som jag ser som den filosofiska sanningen. Mm. Men jag menar inte att man måste ha den attityden. Jag skrev en gång i tiden en tjockare bok som heter Retreat of Reason, där jag just pekar på den här konflikten. Det heter Dilemma in the Philosophy of Life. Och dilemmat är då mellan just att leva i enlighet med sanningen och leva på det sätt som är behagligast eller bäst för oss själva och för andra.
Ingmar säger att han känner sig plågad av detta, att inte kunna leva i enlighet med det han ser eller vad filosofin kräver, så att säga. Kan du känna av samma plåga, Stina? Eller hur tar du dig runt den?
Jag, som jag var inne på, så hur ska jag säga... Jag kan inte säga att mitt filosoferande har resulterat i någon typ av liksom sanningar på det sättet som sen liksom hamnar i konflikt med tillvaron. Så jag plågas inte av den konflikten. Däremot så är ju filosofiska problem, när de dyker upp, ibland i alla fall plågsamma för mig, för att de är svåra på ett sätt som inga andra typer av problem är, därför att man vet inte var man ska börja lösa dem. Man vet liksom inte vad man ska... Alla andra typer av frågor kan ju vara jobbiga att inte ha svar på. Men filosofiska problem ser inte ut riktigt så, utan de skapar en sorts upplevelse av att man tappar fotfästet lite grann.
Men du menar också att man behöver egentligen inte lösa dem, eller ambitionen kan inte vara att du ska lösa varje filosofiskt dilemma, utan du kan måla upp en palett av
Ja, det kan man göra, men framförallt så kan man söka på något sätt grunden till eller klargöra varifrån problemet kommer. Så att när jag lyssnar på dig till exempel, när du pratar om den här konflikten, Ingmar, mellan liksom att fysiken har sin beskrivning av verkligheten och den skiljer sig från den upplevda verkligheten, så är ju det här också ett igenkännbart problem. Och där skulle ju jag skulle ju börja liksom på något sätt peta i tanken om att fysikens bild av verkligheten är den verkligaste bilden. För det är klart att om vi tänker det, då blir det ju problem. Men är det någonting där som för mig skorrar det lite grann? Varför och på vilket sätt är den bilden av verkligheten verkligare än vår upplevda värld?
Alltså på service till exempel, nu ska jag säga, jag har inte någon djupare kunskap i fysik. Men om vi ska göra mer exakta förutsägelser om världen, om olika fenomen, till exempel om det kan vara astronomiska fenomen eller det kan vara andra fenomen, så måste vi ju då ta till de fysikaliska teorierna. Så i den bemärkelsen så måste det vara grundbulten i vår verklighetsuppfattning. Och det är ju en väldigt naturlig tanke den att det finns en fysikalisk verklighet, den påverkar våra sinnen så att vi upplever saker och ting på visst vis. Vi hör ljud, men i själva verket så är det luft som rör sig. Vi ser saker och ting som beror på att vi får våra ögon ta med ut ljusstrålar med viss frekvens och så vidare. Mm. Alltså det är ju oerhört naturligt tänkesätt det också. Även om det där spontana då, att verkligheten är som vi upplever. De här sakerna har färg och så vidare oberoende av oss.
Men motsvarande skulle då att psykologi och biologi bättre än filosofi för att förstå människan upplever saker och ting kanske. Men låt mig komma tillbaka till din kritik mot filosofin eller den akademiska, delar av den akademiska filosofin. Ingmar, du skriver att vi befinner oss i en labyrint med om filosofin, alltså vi befinner oss i en labyrint med stigar som förgrenar sig oändligt, vilket gör det allt svårare att avgöra vilka vägar som är de riktiga. Och du skriver att om filosofin inte är alert på vad som är av intresse för vanligt folk, så riskerar den att förlora sig själv i esoteriskt sofisteri, liksom innehållslöst, fin lir, babbel, akademiska termer. Är detta en insikt som nått dig sent, eller har det liksom en misstanke som har legat och gnagt hela tiden?
Ja, alltså jag kan väl inte jag tror väl att det är någonting som en tanke, eller vad man ska säga, misstanke, som drabbar filosofer lite till man, som man nu får använda ett sånt manschauvinistiskt uttryck. Men det är naturligtvis så att när man är inne i ett filosofiskt problem, tänker över ett filosofiskt, reflekterar över ett filosofiskt problem, försöker hitta lösningen på ett filosofiskt problem, så sugs man in liksom i en virvel. Man sugs längre och längre in, och man tvingas till att göra den ena distinktionen efter den andra och komplicera sin teori för att bemöta olika invändningar och sånt. Så det, i den bemärkelsen så befinner man sig i den här labyrinten där det finns stigar som förgrenar sig synbart utan slut. Och man kan ju tillbringa ett helt liv där och liksom tycka att det är stimulerande.
Men du befinner dig väldigt långt bort ifrån vad som är relevant för vanliga människor i vår vardag.
Ja, men alltså jag tycker man ska också ta det här steget tillbaka och ställa sig den här frågan. Om man tittar då till exempel på moralfilosofi som jag har sysslat, får man nog säga, mest med. Och man ser hur den diskussionen har blivit mer och mer komplicerad bara under den tid jag har sysslat med filosofin. Och hur esoterisk den är. Alltså hur svårt det skulle vara för
mig.
Allmänheten att förstå vad det går ut på. Och samtidigt så är det ju så att man sysslar med moralfilosofi för man vill ha svar på moraliska frågor. Det är ju det som är utgångspunkten ju. De här distinktionerna har ju inte något egenvärde, utan det är ju det här, hur börjar handla?
Det finns en risk att filosofin gör sig liksom för komplicerad, onödig.
Att man liksom carried away av det här de filosofiska resonemangen då, men den filosofiska disputerna och så vidare. Så att man...
Vad säger Stina?
Ja, men där håller jag faktiskt helt med. Jag tycker att filosofi ska liksom, man kan säga att min idé är att det ska finnas en slags pendelrörelse, eller att filosofins ja, men teoretiska drivkrafter, att man vill klargöra, man gör distinktioner, man kanske också hittar ett nytt språk, man språkliggör världen på nya sätt som är kanske främmande eller ligger på distans från hur vi vanligen tänker och pratar. Den rörelsen måste hela tiden liksom kompenseras av eller balanseras av en rörelse på något sätt tillbaka till vad är vi någonstans just nu? Vad är viktigt? Hur kan jag förklara det här som jag håller på med för någon som inte är akademisk filosof? Mm.
Och det
är otroligt viktigt och väldigt svårt. Och i den pendelrörelsen så får man syn på nya saker om den teoretiska världen som man befinner sig i. Så att det där tror jag är jätteviktigt, och jag tror att det är av olika anledningar i den akademiska filosofin. Dels för att det som Ingmar säger är på ett sätt ganska kul att hålla på och göra ganska komplicerade
teorier. Men det är lätt att föra iväg och bli carried away.
Ja, och det är också någonting som man kan få ganska mycket liksom beröm och uppmärksamhet för om man är liksom skicklig på det där. Mm. Så är det, så därför så premieras det så, men också därför att det akademiska systemet premierar att man gör sig sin lilla nisch och sin position och driver den hårt.
Det är så bra att ni finns där ibland, ni måste komma ut och prata med oss andra också.
Ja, men varven. Så är det.
Stina Bäckström befinner sig mitt i sin filosofiska karriär, sin yrkeskarriär kan man säga. Ingmar har författat någonting som liknar ett testament, och du skriver så här att du har tagit så lång tid på dig för att komma på vad du vill göra, så nu är det ont om tid kvar att leva den här filosofin. Du skriver "Figuring out what I should do with my life", boken är på engelska, "Figuring out what I should do with my life has taken so much time that there is little left for practicing what I've found."
Ja, men så är det. Stina var ju inne på något liknande när hon sa det där, kom med det här citatet. Det var kanske inte ett citat, men i alla fall refererat till Kierkegaard. Och sa att man... Man lever livet framlänges, men man förstår det baklänges eller någonting i den stilen. Och så är det ju. Alltså man grubblar över vissa frågor för man vill ha svar på dem, för att man vill kunna leva på i enlighet med de svaren. Och sen så tar det så lång tid så att i själva verket så kommer man ju ägna sitt liv åt att försöka hitta svaren. Och sen så finns det, om man nu kommer fram till svar, inte någon tid att praktisera, det är svaret. Så är det.
Men är du färdig med filosofin nu? Någonstans talar du om kill the will to philosophize, att liksom kill the will, det är väl Schopenhauer eller Nietzsche, men är din vilja att filosofera död?
Ja, alltså på sätt och vis är det så här, att i och med att jag har kommit fram till vissa filosofiska positioner, sett att det är omöjligt att leva efter dem, så har jag sett att jag befinner mig i en olöslig konflikt. Så det finns ingen mening för mig att fortsätta filosofera. Så nu kan jag göra vad jag inte har kunnat göra för, nämligen att jag kan resa någonstans utan att känna dåligt samvete för att jag inte sitter hemma och filosoferar. För nu så har jag liksom den känslan av att jag kommer inte längre. Det här är så långt. Det här är mitt testament, om du vill. Alltså, det är mitt bokslut.
En fråga som vi alla, som inte är filosofer utan som bara grubblar över våra liv, men som vi alltid vill att filosoferna ska svara på, det är om det finns någon mening med alltihop, inte bara med filosofin. Får man ställa en sån fråga till er? Finns det någon mening med själva livet?
Ja, 43 är väl svaret, är inte det? Nej, men...
42 kan du ha?
Eller 42, ja, precis. Nej, det är viktigt det där, om det är 42 eller 43. Nej, men livet är väl mitt svar, och det är klart att det är ett icke-svar, men samtidigt så tycker jag att det är så. Livet är meningen med livet. Så. Och jag vill återkomma till den här dubbla upplevelsen som filosofin kan ge. Därför att jag tycker att det är viktigt att uppmärksamma. Filosofin förknippas ofta med det här med ja men en upplevelse kanske av livets absurditet, och det har ju att göra med var vi befinner oss just nu på något sätt, och också med olika typer av svårmod och liksom så, men filosofin, och det här är min upplevelse, men det är också någonting jag ser hos mina studenter, att filosofin kan, genom att den ger livet en ny skärpa, det är som att ställa in skärpan på en, liksom en kikare eller en kamera, kan ge livet mer man får en intensiv liksom känsla av, men dels förundran men också glädje inför livet.
Nej, men jag tycker väl att jag har besvarat frågan med vad jag ser som mening med mitt liv genom den boken jag har skrivit. Inte bara den boken utan andra också. Men det är ju en summering, ett bokslut. Så att för mig har ju livet, meningen med livet varit och det fortfarande att vara, att försöka komma fram till hur man bör leva i enlighet med i ljuset av den kunskap man
men du,
har.
Du började ju läsa Schopenhauer som redan som 15-åring, och nu sitter vi här 55 år senare med skepticism och melankoli och med det som på något vis vänder ryggen mot filosofin. Tänk om du har läst Tintin och Fem på nya äventyr istället när du var liten och tonåring. Ångrar du det, ditt tidiga neddykande i den djupa filosofin?
Nej, jag kan inte ångra det, därför att alltså jag, om jag tittar tillbaka på min barndom, jag gör ogärna det, så kan jag inte riktigt, för i min uppväxt av filosofi var ju inte någonting som existerade i den tillvaron. Och nu lever jag en tillvaro där filosofin är allt överskuggen. Så jag ställer mig frågan, hur kommer det sig att jag då, när jag läste Schopenhauer och sen andra filosofer, att jag omedelbart satt fast. Och sen har det bara blivit filosofi. Och då kan jag inte säga att det måste vara genetiska faktorer som har bestämt det. Att man måste ha en viss natur, en viss personlighet, om man ska liksom bli hooked up på filosofi på det viset. Jag tänker ju man naturligtvis att om man lever i en sån omgivning där man blir kraftigt indoktrinerad, så kan det ju påverka och bestämma ens liv. Men om man blir det filosof spontant, så måste det vara någonting liksom inom mig.
Hooked up blev han i alla fall. Väl krokad på filosofin. Ingmar Persson som skrivit sin bok Out of the World on the Point of Doing Philosophy. Tack också till Stina Bäckström vid Södertörns högskola filosof i detta samtal om poängen med att filosofera. Tekniker idag var Victor Chanel, producenten för Filosofiska rummet i Malmö heter Thomas Lundqvist. I redaktionen har vi även Paulina Witte. Jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.